Hallå, det här är rösten av en småföretagare och Tobias, du är också en småföretagare.
En till röst helt enkelt.
För oss, för min egen bransch, nämligen att åka runt och vara ståuppkomiker på liksom företagsfester och på en eller annan teaterscen då och då och vara med i något tramsigt tv-program. Det är svårt att se vad som ska hända på den i Europapolitiken som kommer påverka efterfrågan av svenskt trams till svenska firmafestsdeltagare. Men för de som håller på med internationell handel, tung basindustri som exporterar mycket och sådär, så är de här valen som kommer var femte år till Europaparlamentet viktiga något så in i helvete. En av våra sponsorer, Jernkontoret, som är svensk stålindustris branschorganisation, sponsrar de här avsnitten av Synfält framåt inför valet till Europaparlamentet den 26 maj. Och det är vi supertacksamma för. I mitten av avsnittet så kommer ni få ett litet inslag med Gert som jobbar där, och då får han chansen att skicka med en fråga till dagens gäst som är Jakob Dahllunde. Kära lyssnare, ni lyssnar på Synfält framåt med Kristoffer Appelqvist och Tobias Wahlqvist. Vi kommer ju med en säsong var fjärde år när det är riksdagsdags. Men nu har vi ju ett litet val till, valet till Europaparlamentet. Ungefär hälften av er kommer att rösta, ungefär hälften av er kommer skita i det. Om inte vi försöker göra någonting åt det. Det här är svinviktiga grejer. Ni kan inte både sitta och gnälla över att engelsmännen är historielösa och ansvarslösa som vill lämna samarbetet och sen tycka att nej, jag har tvättstugan så jag hinner inte gå och rösta i Europaparlamentsvalet. Superhjältarna Appelqvist och Wahlqvist får då rycka ut och försöka skrämma lite liv i ert engagemang i frågan. Till vardags så är du en fruktansvärt överbetald konsult. Och typ. Jag är en extremt framgångsrik ståuppkomiker med succéföreställningen Frågornas Herre, som jag tycker ni ska googla på och köpa biljetter till, fast de är redan slut. Men om det finns någon liten biljett kvar så kan ni få köpa den, för att jag är snäll. Vi har en gäst i studion, en Europaparlamentariker som vill få förnyat förtroende. Han ska nu in i den stenhårda röntgenmaskin som är Synfält framåt på den. Välkommen hit, Jakob Dahllunde.
Tack så mycket. Nu beskrev ju du oss väldigt framgångsrikt inringat, så att säga. Hur kan man beskriva Jakob lika smickrande?
Ja, men han är så jävla bra så att han hamnade i Europaparlamentet utan att behöva bli invald. De bara skickade dit honom. När Peter Eriksson blev minister så... Ja, men hur funkar det där förresten? Du är ju inte ens vald.
Jag hamnade ju på plats nummer 6 på listan förra gången. Och Miljöpartiet fick 4 platser. Men tack vare att 2 stycken parlamentariker blev ministrar, både Isabella Lövin och Peter Eriksson, så fick jag då lämna riksdagen och kuska ner till Bryssel, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Att få stifta lagar för 500 000 istället för ynka 10 miljoner.
Men, och din riksdagsplats fylldes då på, också underifrån på samma sätt? Eller?
Exakt, och det var då Lorenz Tovatt som tog över min riksdagsplats.
Och han lämnade någonting som någon annan i sin tur fick ta över, och så vidare, i hela Miljöpartiet Sverige.
Exakt.
Och när det har då gått ett halvt varv runt jorden så är det så här en konditor i Sevilla som helt plötsligt blir konditor. Mästare istället.
Precis.
Ja. Det är mänsklig utveckling.
Ja. Jag börjar ställa några snabbfrågor till dig. Snabba frågor och ganska snabba svar, tänker jag. Hur presenterar man dig på 144 tecken?
Europaparlamentariker för Miljöpartiet och ledamot av partistyrelsen. Jag jobbar med klimatfrågor i allmänhet och tågfrågor i synnerhet på europeisk nivå.
All right. Vad är lagom hög skatt?
Du tänker på inkomstskatt?
Du kan svara precis som du tycker passar. Ja, men, så vi förstår vad du menar.
Jag tycker att det viktiga är ju dels att skatterna finansierar de åtaganden som vi har. Och sen ska man så utforma skattenivåerna på ett sånt sätt som är så ändamålsenligt som möjligt. Det finns egentligen inget egenvärde med varken hög eller, eller låg skatt.
Du har beskrivit Sverige som en lokalavdelning i föreningen Mänskligheten, kommer du ihåg det?
Ja, exakt.
Hur mår vår lokalavdelning?
Större delen av vår lokalavdelning mår allt bättre, men vi har samtidigt klyftor som växer, så det är större skillnad inom Sverige, och det är ett väldigt stort problem att det är så många människor som inte upplever att man får en del av den goda utvecklingen, att den verklighet man upplever själv runt omkring sig är så annorlunda än det man upplever i medierna eller på TV, och där det tror jag är en grogrund för att vissa partier växer som vill liksom kritisera etablissemanget.
Hur mår svensk industri?
Den mår väldigt bra, skulle jag säga. Dels så har vi gamla trotjänare som går väldigt bra på världsmarknaden, men ser samtidigt väldigt god utveckling, inte minst i hela finansiell teknologi och en del till andra techbolag som Spotify och Klarna. Så att industrin går väldigt bra. Och sen så svensk förnybar energi går också riktigt bra.
Ja. Varför är Sverige ett av världens rikaste länder?
Därför att vi varit kloka nog att försöka investera i hela befolkningen, att se till att alla människor får en god chans. Att genom generell välfärdspolitik så har vi sett till att hela samhället lyfts upp.
Men är inte det där en hönan och ägget grej? Att ska man lyfta alla så måste man ha pengar att göra det med.
Exakt.
Och man kan inte lyfta alla om man till exempel är i Venezuela, för att det finns inga pengar att dela.
Nej, verkligen. Så är det. Så att jag tror att de som försöker införa det svenska samhället på någon slags revolutionär väg eller vill gå ännu längre i någon slags liksom rörelse mot att satsa på hela samhället, så det tror jag är väldigt vanskligt. Utan jag tror att den liksom reformism som Sverige präglats av de senaste 100 åren har tjänat oss väldigt väl.
Det är väl typ hotet om revolution som den här reformismen kommer ifrån. Mm. Alltså, en liten grupp människor bygger upp stora världen och gör landet till rikt, men vi har fortfarande extrema skillnader mellan folk och folk, och inte allmän rösträtt och sådär. Mm. Och så blir det revolution runt om på olika ställen i världen, och det skapar ett liksom bra debattklimat, alltså fördel socialismen, där man säger att antingen så får ni börja dela med er och låta folk bestämma och låta arbetarna bli lite mer liksom, få en del av kakan, eller så kommer det nog bli revolution här också. Det var väl liksom debattgrunden för när den här svenska modellen instiftades, och det är ju förklaringen på hur välfärden spreds jämnt av landet, men det är inte svaret på frågan var pengarna kommer ifrån och varför vi är rika, eller?
Alltså, vid sidan om politiken så är historia ett av mina absolut största intressen. Och tittar man på världshistorien så är ju det en dialektisk utveckling mellan idéer som i konkurrens med varandra hela tiden hittat den goda balansen. Så det är väldigt sannolikt så att ett samhälle genom historien varit framgångsrikt genom att gå all in på en ensam idé och sen trycka ner alla andra. Så det är snarare den just balansen mellan då exempelvis socialism och liberalism och ett visst litet mått av konservatism som gjort Sverige så framgångsrikt. Nu tycker jag att nu ger att handla och få in en ny komponent i det, att vi måste få in en ekologisk hållbarhet. Så att för mitt perspektiv, så det är den gröna rörelsen måste göra nästa århundrade, det är att det som Socialdemokraterna gjorde under förra århundradet, att kombinera socialismen med liksom liberalismen. Att kombinera ekonomisk utveckling med social sammanhållning. Nu är den tredje komponenten som måste in, ekologisk hållbarhet, för att få in den balansen mellan dessa tre. Det är den stora utmaningen för det här århundradet, och det är enligt mig den gröna rörelsens största uppgift.
Så du vet inte varför Sverige är rikt?
Alltså, rikedom uppstår ju på grund av att människor är produktiva och är bra på att organisera sig och skapa ekonomisk utveckling. Så är det.
Coolt, vi går vidare. Har du räknat på din miljöpåverkan?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, jag tänker att det borde bli en del eftersom du pendlar till Bryssel. Klimatkompenserar du?
Ja, det är dels som så att för de flygresor som äger rum i tjänsten så dels så klimatkompenserar parlamentet automatiskt åt oss, för det är en resebyrå som bokar våra resor. Men därutöver så klimatkompenserar jag själv mina egna skattade medel för att ha ett extra incitament för att minska min egen klimatpåverkan så mycket som möjligt. Så vi dubbelkompenserar.
Men har du några alternativ? Du åker inte tåg till Bryssel, förmodar jag.
Det är lite olika. I vissa veckor så är man i Bryssel en längre tid, och sen så ska man vara i Sverige en längre tid. Och då är det ganska lätt att ta tåget i 30 timmar. Men om man är i Bryssel hela arbetsveckan Och så har man ett möte i Stockholm med en minister exempelvis. Och sen ska man tillbaka till Bryssel direkt veckan på. Om man då ska åka 30 timmar upp och sen så 30 timmar ner, då hinner man ungefär till Linköpingen. Måste vända ner igen för att vara tillbaka i Bryssel på morgonen.
Ja, det är därför det finns flygplan.
Exakt.
Okej, okay. Fatta, då går vi vidare.
Borde vi bygga snabbtåg som går 400 km i timmen i Sverige?
Jag tycker att 320 vore en klok idé.
Borde vi sätta tullar på importerade produkter som producerats under dåliga villkor?
Jag tycker att vi borde ha klimatavgifter på import av produkter från länder som inte uppfyller Parisavtalet. Det är en liknande idé, men inte riktigt lika binärt. Eftersom att jag tycker att det finns ändå en hel del fattiga länder som det skulle slå orimligt hårt att sätta tullar mot fattiga länder. Däremot rika länder som inte tar sig klimatansvar, som USA exempelvis, som Japan, som Australien. De länderna skulle jag gärna sätta en klimatavgift på importerna från de länderna.
De har inte undertecknat Parisavtalet.
Det handlar inte bara om att underteckna Parisavtalet, det handlar också om att leva upp
till det. Ja, för det var ju väldigt många som skrev på Kyoto-avtalet, men sen skete de ju i det.
Exakt. Både Japan, Australien och Kanada nådde inte sina Kyoto-åtaganden.
Ja, och Spanien dubblade sina utsläpp mot vad de hade sagt.
Yep.
Har jag för mig. Ja. För varje skattekrona vi betalar, skulle du säga att vi får motsvarande kronas värde tillbaka?
Det beror på hur de investeras. Det finns ju skattemedel som investeras på ett väldigt klokt sätt.
Du får tänka en random skattekrona och en random utkomst.
Eller en genomsnittlig skattekrona, en genomsnittlig...
Som man säger på svenska.
Ja.
Jag tycker inte riktigt att det går att svara så svart eller vitt på den frågan. Det beror också på vad är... ju högre exempelvis en inkomstskatt är, desto mer hämmande kan det vara på arbetsmarknadens funktionssätt när det gäller incitamenten för att arbeta och inte arbeta. Så att ju mer man höjer skatten, desto mer måste ju skattekronan vara värd i sin investering för att det ska vara värt det.
Jo, men frågan är i Sverige. Ja. Tycker du att vi har rimlig bang per buck?
Jag skulle säga att Sverige är kanske världsbäst på att använda skattemedel på ett klokt sätt. Så ja, det skulle jag säga.
Så om jag lägger en krona i statsbudgeten och en krona i EU-budgeten, vilken tror du ger mest tillbaks?
Sverige, tyvärr.
Ja. Kan du ge ett exempel på politisk fråga som hanteras nationellt men som borde hanteras på EU-nivå?
Energipolitiken tycker jag är ett klockrent sånt exempel. Inte så mycket Sverige som exempelvis Danmark och Tyskland. För i Danmark har man investerat väldigt mycket i förnybar energi. Och många dagar om året så blåser det så pass mycket över Danmark att de har ett överskott av förnybar energi och därmed vill sälja den. Vilket de då kan göra till Sverige exempelvis. Söder om Danmark så ligger ju Tyskland som har väldigt mycket kolkraft. Då ska man kunna tänka sig att den här förnybara energin som blir över i Danmark, den borde ju säljas då till Tyskland. Men det tycker inte Tyskland om alls, för då konkurrerar den billiga förnybara energin ut kolkraftsarbetarnas arbetstillfällen. Så då är de väldigt restriktiva, protektionistiska. Och ut det perspektivet så tycker jag att det vore bra för klimatet om vi hade en mer tvingande europeisk politik som säkerställer att man kunde alltid sälja energi över landsgränserna. Det skulle göra det lättare för förnybar energi att kunna växa fram snabbare. Så där är ett exempel på där mer EU är bra för klimatet.
Kan du ge ett exempel på politisk fråga som hanteras i EU men som borde hanteras här?
Jag tycker inte att det är särskilt många sådana frågor i dagsläget. Däremot så diskuteras det en del om att flytta allt mer socialpolitik till EU-nivå inom ramen för exempelvis den så kallade sociala pelaren. Mm. Och det har ju goda avsikter, men där måste vi hålla tungan rätt i mun så att vi inte utformar det på ett sådant sätt som blir för mycket one size fits all, eftersom att de europeiska samhällena ser den ganska olika ut socialt. Och då är det inte säkert att samma sociala policy är klok över hela Europa.
Ja, det var snabbkollen.
Hur länge har du suttit i parlamentet nu?
Är snart, det 2 år? Snart 3 år.
Du har ju blivit ditröstad, nästan, eller vad man ska säga. De människorna som röstade på dig, som blev besvikna för att inte det var just du som fick åka ner, men som sen blev glada när Peter Eriksson fick komma hem och bli minister och du fick åka dit istället. Mm. Tror du att de är nöjda med vad du har gjort?
Jag tror att många människor ser de frågor som jag har jobbat med, inte minst när det gäller tågfrågorna, är väldigt glada. Mm. Vi ser ju nu en växande folkrörelse av människor som vill välja tåget framför flyget och som kanske uppskattar mitt engagemang där.
Mm. Vad i praktiken, vad har det engagemanget gett i parlamentet? Vad har du drivit igenom?
En av mina största framgångar handlar om att det ska bli lättare att boka tågresor. Det finns ju en Facebookgrupp som heter Tågsemester. Det är över 70 000 medlemmar. Det enda folk pratar om är hur gör man.
Ja.
Och man skulle kunna leka med tanken att det skulle finnas en Facebookgrupp som heter Flygsemester. Där människor pratar om hur gör man för att boka en flygresa. Mm. Tanken är absurd.
Ja.
Men en gång i tiden så var det ju svårt att boka flygresor. Då fanns det ju så resebyråer som hjälpte en att boka flygresor.
Mm.
Men sen tack vare att man införde det här så kallade Amadeus-systemet. De här 6 stycken siffrorna, bokstäverna. Som är den här bokningsbekräftelsen som man då får. Det är då gemensamt för alla världens flygbolag. Vilket gör det möjligt för bokningstjänster som Skyscanner, och Kayak och Momondo. Att skriva, man skriver in jag är i Göteborg och jag vill till Tokyo. Så ser man alla flygalternativen.
Mm.
Jättebra för konsumenten. Men väldigt dåligt för klimatet. Samma sak skulle vi behöva för tåget. För i dagsläget så måste man som enskild konsument antingen gå till en resebyrå som tar ut en avgift per bokad resa. Så att det sitter någon som manuellt bokar resorna åt en och skickar hem biljetterna. Jätteomständigt. Eller så måste man själv som konsument först gå in på SJ och boka tågresan ner till Danmark. Sen så DSB för tågresan vidare ner till Hamburg och så vidare. Jätteomständigt att boka varje för sig. Men nu tack vare det förslaget som jag har drivit igenom så måste alla Europas tågbolag öppna upp sina bokningssystem. Så att det blir möjligt för digitala tjänster som brittiska Trainline att ha avtal med alla Europas tågbolag så att en konsument kan skriva in jag är i Uppsala, jag vill till Venedig. Så ser man alla möjliga sträckor vart man ska stanna och byta tåg och så kan man köpa en sammanhängande resa.
Mm.
Och det är jag väldigt stolt över.
Det låter ju väldigt bra.
Ja,
ja, det där skulle du vara nöjd med.
Men det är upp till marknaden att lösa de här tjänsterna, antar jag. Du har bara skapat möjligheterna.
Exakt, och ja. Jag ska också vara tydlig med att för att någonting ska bli gällande EU-lag så måste parlamentet och ministerrådet vara överens. Och jag har hittills bara lyckats med själva parlamentet. Så parlamentet tycker nu detta. Men förhoppningsvis så får jag fortsätta till nästa mandatperiod så att jag kan förhandla med ministerrådet. Så att även få dem med.
Vad skulle de ha för motargument mot det?
Ja, men det är ju tyvärr så att en hel del av... I ministerrådet sitter ju då medlemsstaternas regeringar, representanter för dem. Och många av dem har ju egna nationella tågbolag med en monopolliknande ställning. Vilket gör att de då vill värna deras järnvägsbolag och inte vill att kunder ska gå in på en jämförelsesajt och se olika tågbolag och ha en slags konkurrens.
Protektionism alltså.
Exakt.
Nationell protektionism. Men du, kan vi få en kort liten faktaruta, en samhällskunskapslektion om parlamentet respektive ministerrådet har vi nämnt nu. Vad finns det fler för sådana här institutioner? Hur ser liksom, när du vill att någonting ska bli verklighet, låt säga att du vill reformera den här biljettgrejen då som du snackade om.
Mm.
Hur ser den gången ut liksom?
Det finns ju 3 huvudsakliga EU-institutioner. Det är kommissionen, det är parlamentet och det är ministerrådet.
Ja. Kan man jämföra dem med kommunfullmäktige? Och...
Alltså kommissionen fungerar ungefär som en hybrid mellan en regering och en myndighet.
Mm.
Den är ju politiskt tillsatt men är politiskt mycket svagare än ett lands regering utan är mycket mer beroende av stödet i parlamentet och ministerrådet. Så att det är lite grann som en regering men mycket... Inte alls lika mycket politisk drivkraft som en vanlig regering i ett land har. Och sen så parlamentet och ministerrådet fungerar ungefär som ett över- och ett underhus. Som senaten och House of Representatives i USA. Och parlamentet är då folkvalt och ministerrådet består av medlemsländernas regeringar.
Så parlamentet är liksom det överstatliga inslaget.
Exakt.
Och ministerrådet är det mellanstatliga.
Exakt. Exakt. Den insikten delar nog ganska få. Så det är väl klokt.
Tack Karlstad universitet. Okej, vad är det som du hade tänkt dig då? Att sitta i Europaparlamentet?
Innan jag blev EU-parlamentariker så var jag nog mer kritisk mot att politiska processer tog så pass lång tid.
Ja.
Men sen när man väl kommer in i systemet och inser hur svårt det är att stifta lag som gäller för en hel kontinent.
Ja.
En 500 000 människor, 28 medlemsländer. Det är mycket svårare än vad det är att stifta lagar i Sverige som är mycket mer homogent där vi har haft en gemensam politisk, kulturell, juridisk tradition i hundratals år. Då är det ganska lätt för regeringen att få en känsla för men ungefär vilket förslag skulle funka så skickar man ut det på remiss, ganska snabbt får man ett svar och så kan man lagstifta. Det går ganska snabbt och lätt. Men på europeisk nivå så är det så otroligt mycket svårare att lägga fram ett balanserat förslag som funkar över hela Europa och skicka ut det på remiss. För om man då ändrar lite grann så säger Finland, men det här går inte för oss.
Mm.
och medan Portugal är glada. Så Haag säger kommissionen, så ändrar man lite grann. Och då är Italien sura, men Frankrike är glada.
Ja, det här ser vi hela tiden. Ja. Det ger ju en liksom hopplöshetskänsla om man tänker att det här är fan meningslöst. Alltså, det går så trögt så det är helt meningslöst. Den känslan måste du få lite då och då.
Ja, men det är snarare så att det som landar i mig är att vi måste bli bättre på att väcka frågor tidigare så att vi har gott om tid på oss. Och där är kanske klimatfrågan kanske största exemplet på det. Hade vi börjat jobba seriöst med klimatfrågan på 80-talet, då hade det varit ganska lätt. Då hade vi kunnat ha ganska så här svag klimatpolitik som kanske minskar utsläppen med 1% eller 2 om året. Hade varit hur lätt som helst. Men nu när vi har väntat så pass länge, nu kommer vi till ett läge där vi måste minska utsläppen med 10-15% om året. Det är mycket svårare, dels för industrin att klara den stora omställningen, men också socialt, eftersom att den gröna omställningen innebär visserligen nya arbetstillfällen, men det är inte alltid samma människor som förlorar jobbet som får de nya jobben.
Nej, nu är du född i mitten av 80-talet. Jag är ju lite äldre än dig, så jag kommer ihåg att det var 2 saker som man höll på med då. Det ena var att ta bort, lägga all energi på att gå ut och skrika på gatorna och ta bort klimatsmart el, nämligen kärnkraften, som inte skapade någon växthuseffekt alls på grund av känsloargument. Och den andra grejen var att man pratade om att vi är på väg mot en ny istid och hur ska vi förbereda oss mot det. Det var de 2 grejerna man höll på med, så att verklighetsbeskrivningen är ju bara tydlig när man tittar i backspegeln. De självklara prioriteringarna som man borde ha gjort för 20 år sedan är bara självklara nu. När man står där, då håller man på med något annat. Vi är superengagerade i global uppvärmning nu, men i backspegeln så kanske vi kommer vara barn, kanske varje på oss, för att vi inte brydde oss om att hela världen är full av kärnvapen som, eller vad det nu är som, vi vet inte vad som blir den stora smällen. Det finns ett stort element av liksom Black Swan naivitet i det här.
Jag tror egentligen att frågan om biologisk mångfald och ekosystemens funktionssätt kommer vara svårare att lösa än klimatfrågan. Och jag är livrädd för att vi löser klimatfrågan på ett sånt sätt i någon slags panik som sen gör det svårare för oss att imorgon hantera frågan om biologisk mångfald och ekosystem exempelvis. Eller att insekterna dör och därmed så förstör förutsättningarna för jordbruk i förlängningen. Så jag är ganska på det sättet lite bekymrad över att vi hela tiden är så senfärdiga med att liksom lösa de stora frågorna.
Ja, det är ju komplext. Det här ska vi prata mer om. Men jag ska spela upp ett inslag som jag spelade in häromdagen med Gert Nilsson från Järnkontoret. De tycker ju om oss och de har sponsrat avsnitt förut och vill göra det nu igen, för de tycker Europapolitiken är viktig för dem. Jag ska spela upp det inslaget här.
Jag heter Gert Nilsson. Jag är teknisk direktör här på Järnkontoret. Det betyder att jag håller i frågor som forskning, utbildning, rekrytering till högskolan och sådana saker.
Vi intervjuar ju kandidater till Europaparlamentet. Varför tycker ni att det är viktigt att vara med i sådana här sammanhang?
Vi står ju inför en hållbarhetsutmaning, kan man säga, så, och den kan vi inte lösa i ett litet land som Sverige. Här måste vi samarbeta, och Europa är en väldigt bra plats att samarbeta just kring hållbarhetslösningar. Dessutom är det ju så här att våra medlemsföretag är stora exportörer. Vi exporterar väldigt mycket stål till EU och även utanför EU. Så även i det perspektivet är det viktigt att ha bra samarbeten med andra.
Hur pass mycket samsyn har ni med era motsvarigheter i andra länder i EU?
Man kan väl säga att den har ökat väldigt hastigt, det här initiativet som togs i Sverige med att man skulle försöka reducera järnmalm med vätgas. Det har fått efterföljare nu i hela EU. Det är flera andra stålföretag som har annonserat att de tänker göra liknande satsningar. Så att vi törs nog säga att där har vi åtminstone gått i spetsen för någonting väldigt bra.
Du ville berätta om era ambitioner och utmaningar framöver. Vad var det för någonting?
Ja, i de här hållbarhetsfrågorna som är det vi diskuterar nu väldigt mycket inom den gemensamma forskningen, så har vi insett att alla hållbarhetsfrågor hänger ihop på ett eller annat sätt. Tillsammans med Stockholm Environment Institute så har vi tagit fram en kompass som just tittar på hur alla hållbarhetsfrågor hänger ihop. Så att när man gör någonting, att man kan ta reda på, är det här bättre för helheten eller är det sämre för helheten? Och man kan få ganska överraskande resultat. Man kan alltså jämföra två olika åtgärder och upptäcka då att den här åtgärden har faktiskt sidoeffekter som är positiva. Den andra åtgärden har sidoeffekter som är negativa. Och på det viset så kan man göra mycket bättre val mellan åtgärder som för att hitta en åtgärd som faktiskt leder mot målen samlat.
Ja, och det är ju lätt att hoppa på saker för att de är bra. Men om det finns många projekt som är bra så måste man ändå prioritera så att man väljer det som är bäst per krona eller ger effekt snabbast och så vidare. Men vi verkar vara dåliga på att hitta de där mest effektiva projekten. Så fort något är bra så hoppar man på.
Ja, så fort någonting låter bra så hoppar man på, skulle jag vilja säga. Och saker går så fort att man ibland riskerar att faktiskt förstöra bra beslut som fattades längre tillbaka i tiden. Panik är ingen bra drivkraft när det gäller att försöka lösa hållbarhetsutmaningarna. Här gäller det att vara genomtänkt och överlagd och faktiskt fatta kloka beslut som håller in i framtiden.
Idag ska vi träffa Jakob Dahllunde som har suttit i Europaparlamentet ett tag och han kandiderar ju nu igen. Om du skulle få ställa en fråga till Jakob, vad skulle du ställa då?
Om det är någon gång det gäller att ha en helhetssyn och ta ut kompassriktningen ordentligt så är det nu. Och då frågar jag dig, Jakob Dahllunde, hur kan du som EU-parlamentariker säkerställa att vi faktiskt tar ut kompassriktningen och gör rätt saker snarare än hemfaller åt kortsiktiga symbolhandlingar som kanske inte har så bra effekt på längre sikt?
Jag skulle nog säga att merparten av de frågor som man jobbar med är ganska långsiktiga på EU-nivå. Då, när jag jobbade med EUs utsläppshandel exempelvis, som idag motsvarigheten till en koldioxidskatt fast på EU-nivå, då jobbade vi med en lagstiftning som kommer att träda i kraft 2021 och löpa fram till 2030. Och det som regelverket för hela det decenniet är det som jobbar med. Så att på EU-nivå så jobbar vi ganska sällan med liksom vad ska hända nästa år eller vad ska hända nu. Utan merparten av arbetet är ganska långsiktiga. Och då jobbar vi också med styrmedel som ska ta just ett helhetsperspektiv. Så att det, jag upplever att det är så som det som efterfrågas här är egentligen normen för hur vi arbetar.
Hjärta är ju inne på att politiska debatten ofta blir enfrågeaktig och du känner inte riktigt träffad av det. Men jag tycker ändå att det där är lite intressant att prata om. Mm. För visst upplever man det så, liksom, att debatten handlar om ytliga saker men inte om det som kanske verkligen gör mest nytta i slutändan. Håller du med?
Jag skulle ju önska att i Aktuellt eller Rapport eller TV4s Nyhetsmorgon att politiker fick sitta ner och beskriva sina visioner för samhället. Beskriva de stora dragen. Hur vi gör de stora systemförändringarna. Så att människor fick en gedigen känsla för vart de olika partierna ville ta hela samhället. Men allt som oftast så får ju politiker stå i en tv-studio eller intervjuas i en tidning om de enskilda konkreta förslagen. Ganska sällan satta i sin rätta kontext.
Det är inte Malou von Sivers som tvingar politiker att liksom sälja snömos med känslosås, utan det är just för att man gör det som man blir bjuden till Malou. Politiker, om man kommer överens om att prata om de riktiga sakerna, om man pratar om klimatet utifrån ett mer... Ja, men liksom, jag saknar ju Hans Roslings ideal i det här. Var är den största... Var finns de största nettovinsterna klimatmässigt att göra till exempel? Vilka är de stora bovarna? Var ska vi sätta kniven först? Leta efter avvikande siffror skulle Hans Rosling säga. Och det är inte en fråga om man ska åka sparkcykel eller en elsparkcykel eller köra Vespa. Mm. Det är inte det som avgör, men det är där diskussionen hamnar och... Människor är ju inte dumma, så hur ska vi komma till att prata om det som spelar någon roll?
Jag tycker ju tyvärr att allt för stor del av det politiska samtalet utgår ifrån, inte att människor är dumma, men att de inte är villiga att dyka djupare in i sakfrågorna och resonera kring dem ordentligt. Alltså jag skulle ju önska att mer av det politiska samtalet var mer som den här intervjun där vi liksom inte bara svarar på en viss sakfråga utan att beroende på vad vi svarar så grävs det djupare i det och man försöker illustrera målkonflikter. För jag tycker att det blir alldeles för lätt för politiker att få tillåtas propagera för sina förslag som om det bara fanns bra saker med det förslaget och inga målkonflikter med det. Och att de inte illustrerades.
Du var ju inne på det själv, att mycket av det som är bra för klimatet kan vara dåligt för biologisk mångfald.
Ja. Allt och, jag föreslår finns det ju en negativ komponent med.
Ja, och den aspekten glöms väldigt ofta bort. Ja. Alltså.
Och allra mest glöms den väl bort när vi pratar om nollvision med koldioxidutsläpp. Alltså, det finns allting har ett pris. Mm. Så att flyga och undvika nya världskrig kanske genom stort internationellt utbyte. Kanske förkortar sapiens glansdagar här på jordklotet. Så det finns ju en målkonflikt även där liksom. Mm. Vad är vi beredda att betala? Hur mycket klimat är vi beredda att betala för vår livsstil? Mm. Så liksom livet, det goda livet på jorden som vi känner det nu. Men det är bara det att man känner på sig att det är fullständigt självmordsuppdrag och börja prata om att prata om utgiftssidan. Mm. Det vinner ju inga röster, det vinner ju inga tittare. Att,
en av mina största liksom, aha-upplevelser kom förra IPCC-rapporten, alltså den som släpptes då 2006 i oktober där. Och jag minns att jag satt där i Aula Magna på Stockholms universitet och lyssnade hela dagen på olika forskare som hade suttit ner i IPCC-panelen och som deltagit. Och efter lunch så var det då Marko Rummukainen som då var chef för SMHI som på sin barska finlandssvenska beskrev att även om vi skulle stoppa alla koldioxidutsläpp imorgon över hela jorden, inga kolkraftverk, inga bilar, inga flygplan, noll utsläpp imorgon, så är det redan så pass mycket koldioxid i atmosfären, alltså ppm-halten. Den är redan så pass hög att vi har eskalerande klimatförändringar i 500 år till. Så att liksom, och det var då man insåg hur så extremt stor dignitet den här frågan är. Och den här frågan om vi kan eller inte kan stoppa klimatförändringarna blir så för mig så löjlig. Eftersom att så här, klimatförändringarna är ju redan nu irreversibla. Frågan är hur katastrofala ska de bli? Och jag tycker ju att varje tiondels grad som vi kan stoppa är värd att kämpa för. Men jag är ju medveten om att skulle jag föreslå stoppa alla utsläpp imorgon, vilket man skulle kunna argumentera är det som egentligen behövs, så skulle jag ju aldrig få något politiskt mandat för det. Så allt jag föreslår är ju alltid en kompromiss i mig själv mellan vad jag vet är det som krävs och vad jag tror kan få ett politiskt mandat för.
Du har väl egentligen redan svarat på det, men jag måste nu ändå lyfta det igen. Mm. Finns det ändå inte någon liten vargen kommer problematik här? En statsanställd meteorolog som säger en sak, det är ju inte hela världsbeskrivningen. Det är ju ganska omtvistat ändå hur stor katastrof. Det finns ju ingen vettig människa som menar att att sapiens inte har gjort liksom påverkat klimatet eller att vi inte har frigjort en massa fossil kol liksom och släppt ut i atmosfären. Men om det verkligen är mänsklighetens största problem, om det verkligen är det vi bör lägga all energi på och kasta in allting under den bussen, det är inte helt självklart, kan jag tycka. Det sades för några dagar sedan att vi har 10 år på oss att hejda klimatförändringarna, och det hävdades det också på 70-talet att vi hade. Finns det något problem med den här vargen kommer-retoriken som du ser det?
Om jag börjar på att svara på en sak du sa tidigare.
Ja.
IPCC-rapporterna tar sig fram genom så kallade peer review-processer. Ja. Vilket innebär att varje deltagare i panelen måste godkänna alla andra deltagares bidrag.
Ja.
Så att alla måste vara överens om allting.
Mm.
Vilket gör att man hela tiden når den minsta gemensamma nämnaren.
Ja.
Så att IPCC-rapporten har ju mött otroligt mycket kritik från klimatforskare för att den är för mesig.
Ja.
Att man bara skriver det som alla är överens om, vilket innebär att i praktiken är de minst alarmistiska klimatforskarna. Det är de som sätter miniminivån och därför blir IPCC-rapporten så mesig som den är. Medan de alarmistiska klimatforskarna är skitförbannade över att ingen säger så som det är. Så ur mitt perspektiv så är det ju fortfarande så att vi inte riktigt har skrikit vargen kommer.
Det blir ju svårare att ta de här varningarna på allvar eftersom man har hört dem så många gånger. För drygt, ja, kanske 15 år sedan så hörde jag att Nordpolen kommer att vara borta inom 10 år. Och det har uppenbarligen inte hänt. Det gör mig inte till en klimatskeptiker. Men det gör mig ganska besvärad, för att om problemet verkligen är på riktigt, då är det ju människor som är med och förstör. För någonting som de själva säger är viktigt. Om det nu är ett så viktigt problem, då tycker jag också att det är intressant varför man inte tänker som Hans Rosling och försöker ta reda på vad som verkligen gör mest nytta. Vi har ju skojat om elcyklar många gånger. Om klimatproblematiken är på riktigt, då borde man inte lägga energi på elcyklar, för då talar ni emot er själva. Det är som om klimatproblematiken inte var ett allvarligt problem. Så framstår Miljöpartiet i mina ögon ibland. Att ni inte tar problemet på allvar.
Det skulle vara så mer rimligt om ni hade Greta Thunberg-perspektivet. Som är att allt annat förväntar, för det här är nu. Det skulle rimma bättre med tyngden i ämnet som ni...
Det är ju egentligen den stora politiska debatten inom Miljöpartiet.
Ja.
Det är ju egentligen, ska vi göra så? Eller ska vi göra mer som vi gjort hittills? Jag har ju under mitt politiska liv i Miljöpartiet snarare varit på sidan om att alarmism, såsom, och nu menar jag inte alarmism som någonting negativt, utan mer som säga som det är.
Inte taktisera.
Exakt, precis. Exakt. Så som Greta Thunberg gör. Jag har hela tiden argumenterat för att jag tror inte att det funkar, att människor stänger av. Alltså människor klarar inte av att ta till sig hur allvarligt läget faktiskt är. Utan det enda som funkar att få människor med sig.
Så alltså, vänta nu här. Alltså. Staden håller på att brinna upp fullständigt. Och alla borde springa med hinkar och hjälpa till att släcka. Men att skrika det brinner alleman till pumparna, det tror du inte funkar. Utan då är det bättre att portionera ut lite. Jag tror att vi på sikt ska ha en liten... Att folk hjälper till att kissa lite på elden, ta med vatten om ni ändå går och sådär. Den som argumenterar för det kan ju inte på riktigt tro att staden står i brand och att den snart är borta. Liksom. Om den står i brand och snart är borta, då är det alleman till pumparna och alleman till hinkarna och bilda langkedjor och allt annat förväntat tills vi har släckt den. Om man inte säger det, då tror man inte att staden brinner. Det här är det kommunikativa problemet.
Absolut, jag håller med dig till 100%. Det är någonting som debatterats hårt i vårt parti under lång tid. Men när vi väl har, både mitt parti och andra partier i andra delar av världen, olika intresseorganisationer har ju också försökt den metoden. Och det har ju inte funkat. Sen så kan man ju också säga som så att på 80-talet och 90-talet så var ju klimatfrågan existerande och reell, men då var det inte på samma sätt existentiell. Då hade vi liksom börjat ta tag i den frågan som vilken annan samhällsfråga som helst på 80-talet. Då hade vi nog löst det här utan större problem. Men nu så kommer vi till ett läge där det är mycket mer akut än det varit tidigare. Så nu kanske det finns möjlighet, och det är kanske därför som Greta Thunberg är så pass framgångsrik, och det kan vara så att det vore klokt för mitt parti att liksom byta kommunikativ fot, men då kan det ju såklart uppstå en viss liksom diskrepans, som att nyss sa ni det här och nu säger ni det här. Alltså jag är fullt medveten om att jag personligen kan ha valt fel strategi, men jag har på riktigt uppriktigt gjort det jag har trott ska funka bäst. För min uppgift är annorlunda än Greta eller en klimatforskare. Min uppgift är ju liksom inte att säga till folk om hur verkligheten är beskaffad. Min uppgift är att möjliggöra för människor att ge sitt uttryck för åt vilket håll samhället ska röra sig. Alltså att söka människors förtroende för en viss samhällsförändring. Det är en annan sak. Och då har jag hela tiden trott och fortsätter tro att det mest effektiva är att försöka vara hoppfull, försöka peka på de förbättringar som går att göra, oavsett om det är att göra det lättare för människor att ta tåget, lättare för människor att resa kollektivtrafik, upphandling av vegetarisk mat i skolorna och så vidare. Att försöka tala hoppfullt om lösningarna snarare än alarmistiskt om problemen, för det kan andra göra. Så har jag tänkt i alla fall. Men jag är öppen för att jag har haft fel.
Ja, det är ju det som är det spännande i livet. Man vet aldrig. Nej. Och man får ingen andra chans, tror jag.
Jag har väldigt sällan haft rätt när man kollar i backspegeln. Men jag är fortfarande lika tvärsäker. Om det är någon, liksom, det räcker för att ge mig någon sorts diagnos, det vet jag inte. Men det är plågsam insikt i alla fall. När vi pratade med dig för, vad blev det, 5 år sedan. Mm. Då pratade vi om utsläppsrätter. Och det är helt enkelt, det var lite för billigt fortfarande och det släpptes för mycket rätter. Vad heter det? Utbudet på utsläppsrätter var lite större än efterfrågan nästan, har jag för mig att vi pratade om. Mm. Hur ser det ut med det där idag?
När jag kandiderade till Europaparlamentet så var ju att få jobba med utsläppshandel var en av de frågor som jag helst av allt ville göra. Så det är därför jag är väldigt glad att den gröna gruppen anförtrodde åt mig att förhandla den sakfrågan för de europeiska grönas del. Och tillsammans med den svenska regeringen genom ministerrådet då, så lyckades vi få fram ett förslag som fick väldigt stor inverkan. Innan den reformen så låg priset på att släppa ut 1 ton koldioxid för ett stålföretag eller kemikalieindustri eller ett kolkraftverk var då ungefär 4-5 euro per ton.
Ja.
Som en dyrare kopp kaffelatte kan jämföras med den svenska koldioxidskatten som ligger på 120 euro.
Mm.
Men tack vare reformen så har nu priset stigit. Senast jag kollade så låg det på 22 euro. Toppade på 25 euro för ett tag sedan. Det är ju en auktion så att det fluktuerar då upp och ner. Men priset har stigit med alltså 400-500%. Fortfarande till en otillräckligt hög nivå. Men ökningen är ju ganska substantiell.
Men har det lett till några mätbara resultat? Hur många kolkraftverk har liksom fått slå igen?
Ungern. Som inte är direkt några klimatkramar, trädkramar och kommunister.
Nej.
Med Viktor Orbán i spetsen. De har annonserat att de kommer tidigare lägga av sin nedläggning av kolkraften till 2030. Och de hänvisar specifikt till att reformen av EUs utsläppshandel har gjort det för dyrt att fortsätta bedriva de kolkraftverken. För i dagsläget är det billigare att investera i ny förnybart än bara att driva kolkraftverk.
Men det här är då svensk initiativet låter det som då liksom att kraftigt få upp priset på koldioxidanvändningen. Hur kan det klara sig undan den här protektionismen som vi pratade om innan vad det gällde tågen till exempel? De här kolkraftverken är väl nationellt ägda ofta. Hur lyckades ni baxa igenom det? Finns det en genuin önskan om att avskaffa klimatboveriet eller... Jag är lite luddig, förstår ni vad jag menar? Ja,
absolut, och jag skulle nog säga att de flesta politiker av olika nationalitet eller kulör är ju medvetna om klimatförändringarna och vill adressera dem. Så tycker jag att de flesta av mina kollegor gör det för långsamt. Jag vill gå mycket, mycket snabbare. Men insikten finns ju ändå där och som bollen har börjat rulla. Och därför så den här reformen har ju varit väldigt framgångsrik. Och jag skulle säga att det är kanske Miljöpartiets största seger någonsin. Den leder till minskade utsläpp med 3 miljarder ton. Det är alltså Sveriges årliga utsläpp gånger 50.
Mm.
Så när någon frågar vad Miljöpartiet egentligen åstadkommit så byggt lite laddstolpar här där. Så nej, vi har minskat EUs utsläpp med Sveriges årliga utsläpp gånger 50. Vi har fått Ungern att stänga ner sin kolkraft till 2030. Tyskland som tidigare hade planerat att lägga ner sin kolkraft till 2050. De har nu i sin kolkommission annonserat att de ska avveckla sin kolkraft till 2038. Och det är tack vare den här reformen som såklart inte bara är Miljöpartiets förtjänst. Men vi var de som drev hårdast i parlamentet och i ministerrådet.
Jag tittade på någon graf häromdagen på EUs totala utsläpp. Mm. Och det syns ju en minskning där.
Mm.
Men uppenbart är ju att den där minskningen går ju inte tillräckligt fort. Om man ska lyssna på de som ligger närmast panik. Och... Utsläppsrätter, när du berättade om det sist vi sågs 2014, då tyckte jag att det lät jätterimligt. Jag försöker lära mig mycket om ekonomi och hur saker fungerar i dynamiskt och i flera led och hur människor fungerar och sådär. Så för en ekonomistiskt lagd person så är utsläppsrätter perfekt förstås.
Det är ett marknadsekonomiskt instrument.
Men det går ju inte tillräckligt fort.
Mm.
Och om det nu är så att det är bråttom. Mm.
Men alltså det är väldigt enkelt. Efterfrågan på en hållbar framtid är inte tillräckligt hög.
Nej.
Det finns inte tillräckligt hög efterfrågan på en framtid.
Och utsläppsrätterna skruvar ju på det där lite grann.
Mm.
Men om vi verkligen ska lösa några problem, då tänker jag, och det här har jag inte tänkt färdigt på riktigt, men uppenbart är det ju till exempel att folk vill flyga. Och då tänker jag att om flygen skulle få betala några procent i skatt för sin klimatpåverkan, så kommer ju det ju inte lösa problemet, utan det gör bara att vi utvecklar lite bättre teknik, men vi gör någonting som är dåligt mindre dåligt. Så vad som egentligen behövs, det är ju de stora skiftena, någonting helt annat. Borde inte EU till exempel satsa på att inom 15 år så ska vi ha en helt klimatneutral flygflotta? Och då måste man börja om från början och tänka helt nya tankar och inte bara skruva på det man redan har. Förstår vi ut efter?
Absolut. Och det är så många saker som är som jag vill svara på om jag ska försöka börja någonstans. Om jag börjar där du slutade om forskning. Jag har precis avslutat förhandlingarna om EUs kommande forskningsprogram Horizon Europe, som tar över Horizon 2020 som var det förra forskningsprogrammet. Och i det programmet så finns det miljardsatsningar på det som då kallas för Clean Sky, att vi ska ha flyg med noll utsläpp. Men även i de mest optimistiska scenarierna, så att även om vi skulle dubbla hur mycket pengar vi plöjer ner i det forskningsprojektet, så branschens egna bästa prognoser är att vi får ut kommersiellt elflyg någon gång 2040. Men jag hoppas att det kommer 2030 istället. Då är jag jätteglad och jag kommer arbeta för att så ska bli fallet. Men vi kan inte samhällsplanera utifrån teknik som inte finns än.
Nej, men frågan är vad man lägger fokus på, tänker jag.
Alltså om det vore så att vi bara behövde minska utsläppen med, låt säga, 50%. Då skulle man ju ganska lätt kunna säga att flyget står ju för en relativt sett liten del av våra utsläpp i relation till exempelvis kolkraften eller biltrafiken eller köttkonsumtionen. Om vi bara skulle minska till hälften, då vore det ganska lätt att säga att vi kan strunta i flyget, det kan få växa, och så adresserar vi bara varandra. Mm. Problemet är att vi ska hela vägen ner till noll.
Precis.
Och det är där det genast blir svårare, där vi ser land efter land som vill expandera sina flygplatser och vill satsa mer på flyg. Det är då det inte går ihop, eftersom att utsläppen ska hela vägen ner till noll. Då måste vi jobba inom alla sektorer. Vi kanske inte låta någon sektor, men det där löser vi om 20-30 år. Då börjar vi skruva på de rattarna.
Får jag fråga vad det här har gjort med din syn? För jag inbillar mig att det är frustrerande, för att ditt jobb är att sitta och skruva på små rattar, och det är name of the game, det har du själv sagt. Det tar lång tid, det är små förändringar, alla ska med på tåget och så. Om jag hade varit du, då hade jag nog börjat nära drömmar om ett Europas förenta stater med lite mer handlingskraft i systemet, där man kan lägga konkreta förslag där delstaterna, eller vad ska man säga, medlemsländerna då måste underkasta sig handlingskraft, för att handlingskraften måste ju vara det ni saknar. Sådär. Jag förstår ju att du började som ordentlig EU-skeptiker med tanke på vilket parti som du gick med i som ung, men umgås du ibland med de där tankarna på att fan, det skulle behövas ett system som kan peka med hela handen här?
Två saker. Det ena är att jag tror att sitter man i kommunfullmäktige i Skellefteå, då tycker man nog att det borde bli mer makt till kommunfullmäktige i Skellefteå. Sitter man i Stockholms läns landsting, då tycker man nog att Stockholms läns landsting borde nog ha lite mer makt. Och sitter man i regeringen, tycker man att regeringen, vi borde ha mer makt. Och komma till Europaparlamentet, och tycker man självklart Europaparlamentet borde ju ha mer makt. Och så att det är i alla beslutande församlingar som man har suttit i, så tycker man ju så. Men ja, jag har landat i att parlamentet skulle behöva mer makt, det har jag. Men den resan åsiktsmässigt för mig kom egentligen inte med att jag blev invald i parlamentet, utan den kom när jag blev engagerad i European Young Greens. När jag insåg vilken skillnad EU-politiken gjorde för polska hbtq-aktivisters förutsättningar att hantera yttrandefrihet, organiseringsfrihet, pressfrihet. När jag mötte italienska feminister eller serbiska klimatkämpar, det var då jag insåg att vi kan inte bara sitta i Sverige och bara titta på hur kan Sverige bli så bra som möjligt, utan hur kan vi använda svenskt engagemang för att göra hela Europa bättre. Det var då jag bytte åsikt och var för det svenska EU-medlemskapet.
Ja, intressant allt, men vi hoppar vidare, och nu tänker vi oss att nu är det 2040. Har vi en klimatkatastrof?
Jag är ju väldigt rädd.
Men för i helvete, du kan ju inte säga att IPCC-rapporten är liksom minsta gemensamma nämnaren. Det minst alarmistiska, tunga klimatforskarens otroligt överdrivet positiva syn på verkligheten. Och där är ju, de förutser ju jordens förestående undergång. Det är klart att vi har en klimatkatastrof. Det är ju flodvågskatastrof. Det sitter ju i livjollen nu 2040. Det har du själv sagt.
Fast problemet är att tidsaspekterna är ganska långa. Det är, alltså, det är inte från ett decennium till ett annat. Utan det är ju snarare den stora katastrofen kommer ju närmre det 21 århundradet.
Mm.
Det är ju 2100. Det är någonstans där de stora katastroferna kommer. Men jag är tyvärr säker på, eller jag är tyvärr övertygad om att vi inte kommer minska utsläppen i tillräckligt stor utsträckning för att ha mitigerat de konsekvenser vi ser 2040 i termer av mer oregelbundet väder, mer torka, mer flyktingkatastrofer, sämre förutsättningar för jordbruk. Sen så utvecklingen är ju hela tiden gradvis, och det är det som är svårt. Katastrof, då tänker vi på först är det bra och sen så helt plötsligt blir det dåligt och så katastrof. Men det är en långsam katastrof som successivt blir värre och värre, och de tipping pointsen som finns är ju inte i själva klimateffekten, utan tipping pointsen är ju i irreversibiliteten. Alltså att vi kommer till punkter där vi inte längre kan komma tillbaka. Och det är det som är den stora katastrofen egentligen. Att vi ser problemet komma och vi gör ingenting åt det.
När är den här tipping pointen då?
Ja, det är ju det IPCCs rapporter säger, att för att hålla oss under 2 grader så måste utsläppen då ha börjat minska kraftfullt ungefär nu egentligen.
Mm.
Det sa man ju även för 10 år sedan, att det är någonstans mellan 2015 och 2020 så måste utsläppen börja minska och då halvera till 2030.
Mm.
Och utsläppen ökar ju fortfarande.
Ja, de låg still 3 år i rad, trots befolkningsökning i världen. Så att det, jag tycker ändå att det ser lite positivt ut. Men det är klart, det sjunker ju inte tillräckligt fort. Och sista året, 2017, gick ju upp lite. Men ja, vi hoppar vidare. Flyger vi mer nu än 2019?
2019?
Ja.
Nu är det 2040, vi är fortfarande kvar i framtiden. Nu är det 2040, flyger vi mer nu eller mindre nu?
Vi flyger betydligt mindre 2040. Samtidigt så är det någonstans där 2040 som det finns i alla fall en möjlighet att det kan börja öka igen. Eftersom att det är någonstans där som förhoppningsvis elflygen kommer ut på marknaden.
Men 2040, jag tänker att man åker någon så här rörposttåg från Frankfurt till Köpenhamn. Det tar en timme.
Mm.
Och sen så hoppar man på samma gamla X2000 när man kommer över till Malmö, och sen blir man sittandes utanför Katrineholm i 4 timmar på den jävla 40-tals träslipars järnväg i alla fall.
Jag är ju på det sättet teknikoptimist och hoppas verkligen att vi då har den, för att resa är bland det bästa jag vet.
Men i resten av Europa, till skillnad från Sverige, så finns det ju sån här, vad heter det, befolkning. Mm. Och det gör ju att det är lönt att bygga stora infrastrukturgrejer. Mm. Här är det ju bara symbolpolitik. Man lyckas skrämma fram en del av en statsbudget och så satsar man på att bygga någon höghastighet liksom sträcka någonstans som man sen inte har råd att underhålla. Till och med fan stambanan verkar ju lida av det problemet, att man fick fram pengarna någon gång men man har inte råd att underhålla det. Har vi inte gett oss, och så flyger vi överallt in i landet, men när vi ska till Paris, då åker vi tåg, eller kanske till och med en tunnel under Atlanten, vad vet jag, med rörpost. Men det där kommer ju aldrig löna sig att göra här, eftersom vi inte har någon folk, eftersom de flesta nötterna i det här landet inte vill ha någon befolkning, utan de vill att det ska vara samma lilla inavlade stolpskott som vi har varit här de senaste 200 åren.
Jag både tror och hoppas att Sverige framgent kommer ha en mycket mer öppen migrationspolitik, så att fler människor kommer bosätta sig i Sverige. Och det...
Bara för att du ska få bygga rörposttåg till Kiruna.
Men det är ju nyckeln. Vi pratade ju med Jonas Sjöstedt och han hyllade ju japanska tågen. Ja. Men själva poängen att det funkar bra där, det är ju för att de är svinmånga och har råd att sköta sina tåg.
Sen har de också mycket kärnkraft och de spolar ju het vatten på hela rälsen hela vintern igenom. Hela vintern igenom.
Mm. Hur mår Sverige 2040?
Jag tror att Sverige kommer må allt bättre när det gäller den stora majoriteten av alla människor. Men liknande så som är idag så är jag bekymrad över utvecklingen där allt fler människor känner att man inte är en del av den goda utvecklingen. Man känner sig socialt utanför, man känner sig ekonomiskt utanför. Man upplever sig vara en av globaliseringens förlorare. Och det som vi har varit så duktiga på i Sverige under de senaste 100 åren, att liksom se till att hela samhället hänger med i den goda utvecklingen. Jag är bekymrad av att vi inte klarar det bättre i framtiden.
Hur mår svensk industri?
Jag tror att utsikterna för Sverige är väldigt goda när det gäller resurser, när det gäller det politiska ramverket, när det gäller skattenivåer. Så, för att prata börstermer så är jag ganska bullish när det gäller svensk industri.
Vad betyder det? Bullish.
När man pratar om aktier så pratar man om att vara bullish och bearish. Om man är bullish så tror man att det är goda förutsättningar antingen för en viss aktie eller en viss bransch eller ett visst land. Och är man bearish så är man mer skeptisk till förutsättningarna för detta.
Vilket år blev du språkrör?
2008 så var jag språkrör för Grön Ungdom.
Ja, men det är inte det
vi pratar om framtiden.
Vilket år blev du språkrör?
För Miljöpartiet.
Jag skulle ljuga om jag inte någon gång tänkt tanken att det skulle vara intressant att få med och leda mitt parti. Men jag har ju verkligen inte tänkt.
Nej, men det är 2040 nu. Du måste säga ett årtal. Det har ju hänt. Eller hur?
Okej, 2033 då.
Ja, bra. Är Miljöpartiet Sveriges största parti?
Ja, det är vi nästan i Tyskland nu. Ja. Och normalt sett brukar vi säga i Sverige att vi ligger 10 år efter de tyska gröna i sin partiutveckling. Så jag tror att om 10-15 år, då är de gröna Sveriges största parti.
Är Storbritannien med i EU?
Ja.
Turnerar Gyllene Tider fortfarande?
Nej.
Nej. Okej, då vet vi hur det blir 2040 i alla fall. Du ska få en sista tankenöt.
Du blir återvald. Mm. Det visar sig att budgetarbetet faller ut så att du har 1 miljard euro av Europaparlamentets budget att förfoga över. Jag vet inte exakt hur det kommer gå till, men du får 1 miljard och du får bestämma helt själv vad pengarna ska användas till. Lite snabbt, vad gör du med de pengarna?
Då skulle jag bygga ut järnvägen och satsa på höghastighetståg och nattåg i Europa.
Bygga ut järnvägen i hela Europa?
Ja.
Jakob Dahlunde, tack så hemskt mycket för att vi fick låna dig och lycka till i valet.